Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Vi utesluter verkligen ingenting. Vi gör ju allt för att det här inte ska pågå en enda dag för länge. För det är klart att vi inte kan tvinga människor till isolering eller till att vara hemma. Vi säger visserligen frivillig karantän, men jag tror inte att människor egentligen upplever det som så frivilligt. Meningen när vi riktar skarpa rekommendationer, det är förstås att de ska följas. Vi skulle hamna i det här läget. Den som säger att den hade förutsett det, den tror jag faktiskt förskönar historien lite grann. När hela världen då samtidigt drabbas av både viruset och av den panik och den oro som följer på detta, då betyder det att det där man hade beredskap för kanske inte betyder beredskap.
Hon har det politiska ansvaret för en sjukvård som står inför sin kanske största utmaning i modern tid. För den här veckan har patienter som insjuknat på grund av coronaviruset börjat komma in till sjukhusen. Patienter som i flera fall behöver intensivvård. Socialminister Lena Hallengren får nu ta ansvaret för en sjukvård som inte bara är resultatet av hennes beslut och möjligen icke-beslut, utan även företrädarnas prioriteringar. Och frågan är, hur väl rustad är svensk sjukvård för att möta coronakrisen? Har den politiska nivån reagerat tillräckligt snabbt på det hot som började skönjas i januari då smittan spred sig i Kina? Lena Hallengren, välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Hur skulle du beskriva den vecka som vi har bakom oss?
Otroligt dramatisk. Jag har aldrig varit med om något liknande. Det är ingen av oss som har. Och det går så fort. Det går så fort. Och då menar jag inte bara med vården eller personen som är insjukna, utan allt som händer i Sverige, i världen. Ja, det är verkligen en dramatisk vecka.
Hur har det varit för dig personligen då? Om det går att skilja på det så att säga.
Ja, det vet jag inte om det går att skilja så här långt faktiskt. Jag bor ju inte i Stockholm egentligen, utan jag har min familj i Kalmar, vilket innebär att jag får någon slags familjeisolering, ofrivillig sådan, när jag inte kan åka hem så där enkelt. Men vilket också gör att det har varit otroligt mycket arbete, så att det privata har nog inte riktigt funnits den här veckan och faktiskt inte under en tid tillbaka.
Hinner du äta och sova?
Jag måste bli bättre på att lägga in i min kalender, tror jag. Inte just sömnen, men att man har tid att varva ner lite grann. Man blir väldigt uppe i, inte bara i varm, man blir väldigt adrenalinpåslag liksom, när man känner att man på något sätt måste agera. Man ska vara väldigt med. Saker och ting går så fort, så man kan inte riktigt bara säga, hörni, jag taggar ner ett par timmar, eller jag går och vilar, eller jag tar en jättelång promenad och så där. Det är väldigt svårt att göra det just nu.
En slags metafråga. Tänker du någon gång på att det här kommer att stå i historieböckerna, för det är en så pass exceptionell tid vi är i nu? Kan det slå dig ibland? Mm.
Absolut.
Och hur påverkar det känslan av ödesmättat, alla beslut du fattar och allt ni gör?
Nej, jag tror inte att det påverkar så väldigt mycket. Man är otroligt mycket här och nu, men det är klart att jag och mina medarbetare och mina liksom, kollegor och kompisar i regeringen, det är klart att vi inser liksom, ibland så slår det oss, liksom, vad är vi mitt inne i? Men samtidigt så är vi kanske inte ens, inte mitt inne i det, men jag tror att många av oss också tänker på det som kommer efter. Även om vi inte hinner ägna så mycket tid åt det, så inser ju vi alla att alla varsel, hur människor mår, och då menar jag inte bara vilken sjukhusvård man nu får, utan vad betyder all isolering? Vad kommer det betyda att skolor varit stängda? Vad betyder det när vi får näringar som nästan slås ut? Det är stort.
Ja, det är det. När insåg du att det här viruset skulle kunna bli någonting som allvarligt skulle komma och hota också oss i Sverige?
Ja, faktiskt var det så att redan den 1 februari, vi hade inga fall än i Sverige då, men då såg man ju liksom vad som hände i Kina. Och vår folkhälsomyndighet, som ju är experter på smittskydd, de följer ju detta jämt. De följer smittskyddsfrågor världen över. Och de hade också följt coronaviruset, WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten. Och då, vi har ju mycket dialog naturligtvis, men då inkom de till regeringen så att vi skulle behöva klassa det här som samhällsfarlig sjukdom. Och då gjorde regeringen det dagen efter. Och det betyder egentligen, Donald Trump ska vara kraftfull när han säger att han utlyser nationellt nödläge. Men det var egentligen det vi gjorde. Då sa vi att nu får smittskyddsläkare runt om i landet och Folkhälsomyndigheten egentligen vidta de åtgärder som krävs, även med tvång, för att se till att det inte blir en samhällssmitta.
Hade du reflekterat innan där? Alltså det var ju lite små notiser från Kina och sådär. Hade du reflekterat att det här kan komma till oss?
Absolut, men jag ska ju vara helt ärlig och säga att vi skulle hamna i det här läget. Den som säger att den hade förutsett det, den tror jag faktiskt förskönar historien lite grann.
Vad var det första du gjorde då när du insåg detta i och med Folkhälsomyndighetens begäran om att det här skulle klassas som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom?
Åh, det första jag gjorde vet jag inte, men jag tror att sedan dess har jag arbetat med detta.
När fick du klart för dig exakt hur vår beredskap ser ut för att hantera ett sånt här virusutbrott? Och när du fick det, ska jag snarare säga, vilka var dina reflektioner då när du såg detta?
Alltså hur Sveriges beredskap ser ut, det är en ganska svår fråga att svara på, därför att Sverige är ett land, skulle jag säga, som säkert är bland de länder som är bäst rustade ändå för att hantera något sånt här. Jag tycker att vi ser många tecken på det nu, hur vårt samhälle sluter sig samman, hur regeringen, stat, myndigheter, företag, privatpersoner, civilsamhälle, hur alla verkligen ställer upp, hur vi försöker hitta nya lösningar, hur man tänker på varandra. Så att på det sättet tycker jag att vi är ett samhälle som ändå, vi kan hantera kriser, men det här är ju något så exceptionellt. Men om du tänker också på själva vården, jag menar, hur många kan man vårda? Jag frågar ni ju alltid hur många behöver vilken vård exakt samtidigt och var i landet. Så det är inte så lätt att riktigt svara på det.
Men du fick inte en sån här oh shit-känsla. Nu är det här. Hur ser egentligen vår beredskap ut för detta?
Alltså redan när vi klassade som en samhällsfarlig sjukdom så var ju arbetet igång med att liksom, ja, men försöka uppdatera kunskapen om hur ser våra lager ut, hur ser planen ut, för att en plan innebär ju inte bara att man omedelbart plockar fram till exempel intensivvårdsplatser, men det betyder att man har en ordning för om det skulle öka, hur kan ni omfördela, vad kan ni göra för att frigöra vårdplatser för att hitta ny vårdpersonal, hur ser era lager ut av skyddsmateriel, vad har ni för hur långt räcker de, och då utgår man ju många gånger från att de där upphandlingar man har gjort, de där avtal man har tecknat, de håller, annars beställer vi mer. Och när hela världen då samtidigt drabbas av både viruset och av den panik och den oro som följer på detta, då betyder det att det där man hade beredskap för kanske inte betyder beredskap.
Efter pandemihotet från svininfluensan 2009 så gjordes ju en utvärdering av MSB, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. Och där kom man fram till att det mesta hade fungerat hyfsat bra. Men Anders Tegnell, som då var chef för avdelningen för kunskapsstyrning vid Socialstyrelsen, han kom fram till att bland annat följande frågor behövde besvaras. Vilken beredskap ska Sverige ha inför allvarliga hälsohot? Hur ska resurser prioriteras och fördelas, som till exempel läkemedel, vaccin, vårdplatser, personal, kommunikation och övervakningssystem? Samt bör det som Smittskyddsinstitutet efterlyst, det vill säga ett utbyggt datasystem som gör det möjligt att följa smittspridning på befolkningsnivå, finnas i alla regioner? Då fanns det bara i Stockholm. Har de där frågorna besvarats ordentligt idag, 11 år efter svininfluensan?
Och jag vågar inte svara bergsäker på det, men det är klart att vi är bättre på många av de delarna. Men det är klart att den krisen vi är mitt inne i nu, den visar att vi kommer ju när den här krisen är över, det är verkligen inte läge nu, då kommer vi behöva utvärdera detta på korsen och tvärsen verkligen och se hur vi kan göra det bättre. Men min bild är ju ändå, som ju inte var alls i den här rollen då, det är ju ändå att det är smittskydds, det system vi har för smittskydd i Sverige, där vi har en nationell myndighet. Nu heter det inte Smittskyddsinstitutet, det kanske hade varit bra så hade folk verkligen vetat det, men det är ju alltså en del av Folkhälsomyndigheten. De jobbar ju gentemot 21 smittskyddsläkare i varenda region som i sin tur arbetar liksom med team som är olika stora beroende på hur stor regionen är, vilket gör att man ökar kunskapen väldigt mycket om hur det ser ut. Mm. Men när vi talar om exempel hur ska man följa smittan, hur många är smittade, då är det ju i dagsläget så är det ju en begränsning i hur många kan vi testa.
Men om jag frågar så här, ja, till exempel sånt här datasystem som Smittskyddsinstitutet dåvarande efterlyste, där man kan följa smittspridningen på befolkningsnivå, finns det i hela landet nu?
Ja, jag vet faktiskt inte.
Nej.
Det är mitt ärliga svar, men däremot så har man ju... Jag skulle ju gärna vilja ha ett svar på det, för att jag tror ju nämligen att det finns väldigt mycket kunskap. Mm. Man vet ju precis när man smitt i början av den här, innan den klassas som en pandemi, men vi har ju hanterat det som en sådan hela tiden. Då har man ju haft väldigt bra koll på smittspårningen i hela landet. Varje region har fått kommunicera för att det liksom inte ska bli några oklarheter, men det har funnits en samlad bild hela tiden. Skälet till att vi inte har det nu, det är ju att oavsett vad liksom de tekniska systemen ger oss möjlighet till, så är det ju fortfarande så att det är en begränsning i hur många de kan testa. Så att, ja, det hänger ju lite ihop.
Pandemiplaner har i alla fall funnits så länge inom många myndigheter och även ute i regioner och kommuner. Hur tycker du att de hittills har klarat testet mot verkligheten, de där planerna?
Ja, som vi inledde måste säga, det här har gått väldigt fort. Och att på något sätt egentligen gå in och titta på pandemiplan och hur stämmer de mot verkligheten, har man följt planerna? Stora delar av Sverige har ju en väldigt liten smittspridning, de har samhällsspridning, men det är inte så att vi har en lika dramatisk situation överallt. Jag tror vi kommer dit. Mm. Det är väl, allt talar väl för det. Men det gör ju också att man är ju inte ens där, utan fortsatt så håller man ju på att arbeta upp kapacitet, att prioritera, att ställa in planerade operationer. Och en del behöver man ju inte ställa in, för det ställs in av sig själv när människor med symptom inte får komma till vården.
Skälet till att jag frågade är egentligen att jag tittade på den där pandemiplanen, eller man ska kalla det, eller Folkhälsomyndighetens rapport från 2015. Och då var det stod bland annat så här: för att lyckas i hanteringen av utbrott av smittsamma sjukdomar behövs en god beredskap på nationell, regional och lokal nivå i form av handlingsplaner, tillgång till beredskapslager, tillgång till tillräckligt kompetent personal, strukturer för samverkan och kommunikation med mera. Resurser för beredskap för utbrott måste säkerställas och en planering för flexibel kapacitetsökning måste finnas inom vården och på laboratorier. Känslan är ju att ni improviserar nu det som borde ha funnits så att säga redan. Och inte bara du, utan alla egentligen, nästan. Är det så?
Nej, jag tycker att ordet improvisera är kanske inte riktigt rätt valt ord. Men det är klart att vi måste laga efter ett läge som ingen av oss hade kunnat förutse. Jag har sagt det i några sammanhang till dem jag jobbar med, att om jag hade fått tänka i ett år hade jag aldrig förutsett den här situationen.
Nej, så den är exceptionell.
Den är ju helt exceptionell.
Men för att konkretisera, skyddsutrustningen.
Mm. Ja.
Hur kan det komma sig när det har utarbetats planer uppenbarligen i decennier för detta, att när det verkligen händer så finns det inte tillräckligt med skyddsutrustning? Det är svårt att förstå.
Mm. Ja, jag är väldigt, väldigt, väldigt försiktig liksom på att lägga skulden på någon, eller på någon nivå. Men det är klart att vi har ju en ordning i Sverige där regionerna ska ha beredskapslager. Mm. Vi har ju tillsammans i det här samhället, och man kan tycka vad man vill om det, bestämt oss för att vi inte ska ha stora nationella lager. Utan varje region, varje huvudman verkligen ska ha lager, och det har ju uppenbart inte varit tillräckligt.
Nej, men visste de inte hade det?
Men sen har det ju också försvårats av, det kommer vi har redan en diskussion faktiskt som handlar om det här just in time. Oavsett vem som beställer så har man liksom för lite på lager. Och det där är ju en sjuka, om uttrycket tillåts, liksom i många sammanhang i vår globaliserade värld där man litar på alla såna här produktionskedjor och så.
Men är inte det själva tanken med just beredskap, att man, att de där kedjorna inte funkar så att säga? Och det skulle ju finnas enligt de här planerna och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, men det fanns inte. Om det är regionernas ansvar, ja, det kanske det är, men om du uppfattar som statsråd att de gör inte det här, då är det väl ditt ansvar, tänker jag.
Ja. jag tänker inte liksom vare sig nu eller i framtiden avhända mig något ansvar, men om man har en ordning som säger att regionerna ska ha beredskapslager som, och där de också vet själva hur ser det ut, hur är våran åtgång. Men vi har ju också sedan 2 år tillbaka nästan en utredning som heter just sjukvårdens beredskap, för att vi har sett att det här är ett problem. Men att bara bygga upp lager på något sätt och säga att staten avsätter nu medel, bygga upp lager, utan i alla normala fall så gör man ju så att då har man en utredning som tittar på hur skulle det här se ut och vad är det vi ska bygga upp? Vem ska ha lager? Vem ska fördela när det väl blir kris? Vem ska liksom få? Mm. Och hur köper vi in dem? Hur länge ska man ha ett lager och så vidare? Så att det där har vi egentligen en utredning som tittar på.
Men den var inte färdig.
Den håller på att arbeta, så kan man säga.
MSB varnade ju så sent som i oktober förra året. Jan Olof Olsson, expert på försörjningsberedskap på MSB, sa till TT då att materialbristen innebär att regionerna kan bryta mot lagen faktiskt. Jag citerar honom då. De är ansvariga enligt hälso- och sjukvårdslagen att säkerställa att de har bland annat förbrukningsartiklar. Ofta ser man lager enbart som en kostnad, men när man har en samhällsviktig verksamhet där man är beroende av förbrukningsartiklar måste man undvika sådana här situationer. Det är en försäkringsavgift. Så att det här har ju noterats uppenbarligen då. Mm. Men det ledde inte till någon omedelbar åtgärd just då, tänker jag, eller?
Nej, men jag förstår, vi sitter ju i ett läge som är så exceptionellt. Att säga ordet utredning blir ju liksom, låter väldigt tandlöst. Men för 2 år sedan när vi tillsatte en utredning som skulle se över sjukvårdens beredskap brett, som skulle titta på hur Sverige står väl rustad och inte bara allmänt. Vi har ju också hela frågan om civila försvaret som också håller på att arbetas fram där jag utgår från att det inte kommer vara svårt att få uppslutning nu för stora satsningar på det civila försvaret. Men där vi har haft ett särskilt arbete som har tittat just på sjukvården med hänsyn tagen. Både till frågan om läkemedel och materiel för att vården ska stå väl rustad. Så att det var inte så att vi inte liksom tog vara på den situationen eller tog notis om den kritiken på något sätt. Men att det då inte handlade om att omedelbart sätta sig att bara upphandla, utan att man faktiskt ville veta vad ska vi upphandla, vart ska vi lagra det, vem ska lagra det, vem har det ansvaret, hur mycket är vi beredda att gemensamt avsätta och så vidare. Att faktiskt ha en demokratisk process och ordning för det då, och inte minst en dialog med regionerna som ju också måste veta att de hela tiden blir försörjda, så att det inte är så att någon nationellt sitter på ett lager och så. Frågan är väldigt komplex, och i dagsläget så blir det många drastiska åtgärder. Det som nu känns det som en lätt lösning, det har jag tänkt många gånger. Titta, det tog bara 2 timmar, det som skulle ha tagit flera år. Men det är ju också så som en krisorganisation måste fungera. Då löser man det man har att lösa.
Var och en måste naturligtvis förstå att nu blev det här hotet som kom och oväntade krisen som kom. Och att du är naturligtvis som statsråd... måste vara beredd på väldigt många såna här olika situationer. Så att vi sitter här med ett facit i hand. Det ska bara liksom läggas till protokollet. Du har vidtagit åtgärder. Absolut, många dessutom. Men flera av dem har ju skett först nu egentligen, när pandemin redan är ett faktum. I lördags meddelade du exempelvis att Socialstyrelsen ska bli nationell inköpscentral för sjukvårdsmaterial, sjukvårdsutrustning och viss medicinteknisk utrustning också. Det är en sån där grej som man tänker... Vad hindrade att det var på plats för länge sedan? Det finns säkert någon anledning.
Ja, men det har väl egentligen att göra med det som jag har liksom försökt att beskriva med utredningen. Så hur ska man ha en sån organisation? Därför att vi hade ju i sammanhanget 40 katastrof i höstas som handlar om de här regionerna som inte fick de sjukvårdsmateriel som man skulle ha, för att man har gjort en upphandling som inte funkade. Man fick ställa in planerade operationer.
Den var stor då?
Precis, verkligen. Vad jag fått förstå så handlar det kanske om 100 000 artiklar. Det är liksom inte bara handskar, andningsmasker, visir, utan vi pratar om väldigt mycket. Så skulle man låta Socialstyrelsen ta över ett allmänt ansvar för alla inköp, så är det verkligen... Det måste verkligen göras på ett... Jag tror inte att det är en aktuell väg ändå. Men vilka produkter som då visar sig vara de som är... Det är de vi måste ha. Det är de vi behöver i stor kvantitet. Det är inte bara vården, det blir andra delar av samhället som behöver. Vilket också har varit ett skäl nu, eftersom vi är väldigt angelägna om att inte andra branscher köper in andningsmasker, utan att de verkligen går till vården och omsorgens personal som behöver känna trygghet i sitt jobb. Så att,
det låter
att
inte på
bara
dig.
Bli inköpscentral... Ja, men,
det låter det inte klart på dig att som att det här kommer att permanentas efter krisen.
Det säger jag inte att det inte ska. Men jag vill inte säga det nu, därför att det är precis som du säger, i lördags tittar vi en vecka, 2 veckor. Tittar vi början av 1 februari då, eller början av februari när vi beslutade från regeringens sida att klassa detta som samhällsfarlig sjukdom. Jag skulle säga att väldigt få förstod egentligen vilket beslut vi då fattade, hur betydelsefullt det var och med vilket allvar vi tog den här krisen när vi säger att man kan använda alla tänkbara åtgärder för att förhindra smittspridning gentemot individer. Man kan stänga av, man kan sätta folk i tvångskarantän. Det kändes som en hypotetisk fråga tror jag för många. Det var inte många som ställde den frågan och såg framför sig det läge vi är idag, men det var ju precis därför vi gjorde det.
I onsdags beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen ett samordningsuppdrag för att öka antalet intensivvårdsplatser. Det är samma sak där när man tänker om man ska vara rustad för en kris. Låt oss säga ett Utöja i Sverige till exempel. Det hade ju varit ett mycket snabbare förlopp. Då var Sverige egentligen inte riktigt redo för en sån händelse. Eller att snabbt kunna växla upp antalet intensivvårdsplatser vid behov.
Det hela handlar ju om hur mycket du ska växla upp. Jag brukar använda Stockholmsregionen som ett exempel eftersom deras chefsläkare själv har varit ute och berättat hur många platser de har och hur den där uppskalningen skulle kunna gå till. Då har hon ju berättat att de har 90. De kan på några dagar fördubbla detta. Och de kan på kort tid också åstadkomma mer platser än så. Så att det där är... Varje del av landet har ju en intensivvård som är anpassad utifrån de behov som man alltid har. När situationen förändras så är det ju vårdens uppgift att kunna göra förändringar så att det är vård efter behov som ges.
Man kan inte ha att tomma intensivvårdsplatser som väntar på en katastrof så att säga.
Jag tror att man måste förstå att vi vill ju hela tiden använda. Skulle vi ha tomma platser skulle någon säga, varför ger vi inte den här gruppen bättre vård? Varför använder vi inte detta? Och en vårdplats är ju, det är ju inte en säng och det är inte en respirator bara, utan det är också personal. Mm. Och den här personalen kan inte heller gå och vänta. De behöver ju hela tiden hålla sig ajour, jobba och se till att vi behöver använda alla resurser i vårt samhälle, inklusive vårdens, hela tiden. Men man måste också kunna ställa om. Man måste kunna prioritera om och prioritera bort. Och man måste kunna göra i det här läget kommer det handla om katastrofmedicinsk beredskap som ju också finns som man förbereder sig för men som man inte på något sätt ställer upp när man har, man ställer ju inte upp tälten på eller börjar jobba i gymnastiksalar när man har 20 personer som har testat positivt från Italien som kan vårdas med lindriga symptom i hemmet. Men vetskapen att man kan göra det och beredskapen, den är väldigt viktig.
På tal om Italien då, den hårdast drabbade regionen där, Lombardiet, är ju ett av Europas faktiskt rikaste områden och har en mycket väl fungerande sjukvård. Och faktiskt också exakt nästan lika stor befolkning som Sverige. Där fanns före pandemiutbrottet omkring 900 intensivvårdsplatser, säger de då totalt. Och i Sverige var motsvarande siffra omkring 526. Givet hur tufft de har haft det där, alltså vad står vi inför här egentligen nu när de sjuka börjar komma in?
Jag vill inte liksom sitta, jag vill inte säga för mycket om det, men vad det handlar om är ju så otroligt viktigt att vi kan jobba både med att verkligen stoppa smittspridningen. Om vi glömmer bort det, om vi lägger allt vårt fokus på att få så många platser som möjligt, och de kommer fortsatt vara begränsade, det kommer aldrig kunna vara hur många som helst, utan vården... Även personalen där, kan vi inte skydda dem mot smitta, då kan vi ha många vårdplatser som helst om vårdpersonalen själva blir sjuka. Så vi måste fokusera på att se till att riskgrupper inte är i sociala sammanhang och kan bli smittade. Vi måste se till att de som arbetar vården skyddas så att de kan fortsätta arbeta, att de inte sprider smittan vidare. Det har ju varit en del olyckliga fall, bland annat i Italien, där man fått in smitta i sjukhusen, på äldreboenden och i miljöer där man snabbt har fått sköra personer som då hamnar i allvarliga tillstånd. Vi måste verkligen kunna ha ett fokus på det samtidigt som de som arbetar med att rusta i vården har ett fokus på att bygga upp, samordna och utveckla, inte utveckla men se till att man får så mycket platser och så mycket kapacitet som möjligt i intensivvården.
En fråga som inte är så på tapeten nu kanske men som jag ändå undrar över, vad händer med alla patienter som får vänta på operationer nu? Det kan ju vara människor med elakartade tumörer och så vidare där som faktiskt blir... där det kan leda till för tidig död i deras fall också.
Jag vill verkligen säga att i det här läget så är det så att man ställer in operationer som kan vänta. Planerade ingrepp och planerade operationer som kan vänta. När du nämner elakartade cancer, det är inte ett ingrepp som kan vänta.
Jag tänker att det inte är riktigt digitalt. Att det kan ju finnas operationer där det medför en relativt ökad risk till exempel om man väntar. Men jag gissar att man måste vänta på några av dem, eller?
Ja, det är ju inte jag och ingen annan politiker som ska tala om vem som går först, utan vård efter behov. Det är ju en prioritering som vården gör varenda dag.
Som kommer
sen, sen blir detta på en annan nivå om vi hamnar i det läget. Men det är klart att även covid-19-patienter i relation till alla andra patienter, det är ju väldigt olika vilka symptom man får. Mm. Hur lindrar är symptom när man behöver vård, och även de som behöver vård behöver olika avancerad vård. Så det är klart att detta sätts i relation till annan vård.
Jag tänkte vi kan prata lite grann om hur besluten har fattats också i den här krisen. Återigen uppmanar jag er som lyssnar att tänka på att det är svårt. Det är som sagt ett väldigt speciellt läge här. Men ett intryck som många ändå har haft är att Sverige har agerat lite senfärdigt i krisen. Finns det något fog för den kritiken, tycker du?
Jag tycker inte det, men jag är naturligtvis inte rätt person att kanske säga det, eftersom jag är ju mitt i detta och jag kan ju inte se annat än det otroligt intensiva arbete som vi bedriver, hur inte bara jag utan alla mina kollegor, myndigheter, alla de aktörer som finns i vården arbetar mer eller mindre dygnet runt för att hantera en situation som är så extraordinär att världen stänger ner, att vi står inför allehanda kriser till följd av detta.
Men du tycker att ni kom igång i liksom rimlig tid med de här sakerna?
Ja, men jag vill gärna påminna om det beslut vi fattade 1 februari om att klassa som samhällsfarlig sjukdom. Hade det hetat att vi utlyser nationellt nödläge så kanske det hade uppfattats på ett annat sätt. Mm. Men det var ju ett sätt att fria och säga till alla som arbetar med smittskydd i landet att för att stoppa spridningen så finns det ingen begränsning i vilka verktyg ni får ta till. Så de har varit väldigt koordinerade och arbetat väldigt effektivt när det gäller smittspårning för att se till att man väldigt tidigt upptäcker symptom, se till att människor testar sig och smittspårar runt om.
Så 1 februari, 2 dagar faktiskt efter att WHO förklarade det här som ett hot, internationellt hot mot människors hälsa, då det ser du som någon slags startdatum för när det kickade igång krisen egentligen och när ni började fatta beslut på det sättet?
Ja, jag måste ändå fundera lite grann innan jag svarar på det, för det är klart att men även innan det så vidtogs det ju åtgärder, men vi har ju också en myndighet och eftersom regionerna är huvudansvariga för hälso- och sjukvårdens liksom operativa verksamhet och står i ständig dialog med Folkhälsomyndigheten, så fanns det också ett arbete förstås som redan då bedrevs. Men det är möjligt att det var det första regeringsbeslutet, men det betyder inte att det var det första vi gjorde. Jag tycker
det
är väldigt skillnad mellan det.
Ja. Nej, men det jag försöker ringa in när du liksom insåg att nu är det allvar, verkligen allvar. Den svenska regeringen har ju skilt ut sig lite grann från omvärlden, i alla fall verkar det så, genom att så tydligt manifestera att ni följer experternas råd då. Mm. Och jag tänkte vi skulle lyssna på en sak som du sa vid presskonferensen igår, torsdag, som du fick då frågan om du kan tänka dig att stänga grundskolorna.
Det är ju definitivt inte jag som fattar det beslutet, utan det är en samlad regering som gör det på Folkhälsomyndighetens inrådan. Jag tror att vi alla har varit väldigt tydliga med att det kommer krävas Folkhälsomyndighetens begäran om detta av smittskyddsskäl för att det ska ske.
När man hör den här och många andra liknande formuleringar så kan man ju som sagt undra lite grann om det är regeringen eller myndigheterna som sitter i förarsätet här.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Myndigheter är visserligen fristående, men de är inte självständiga. Och när ni fattar beslut ska ni väl så att säga väga samman en rad faktorer, varav experternas input är en viktig beståndsdel.
Mm. Absolut. Och jag tror att jag försökte, även om jag egentligen ogillar i den här krisen, att ministrar uttalar sig om det som ligger på någon annans huvudområde. Jag har egentligen fullt upp, kan jag säga, med allt det som jag håller på med. Mm. Men ibland får man micken under näsan och måste ge ett svar. Och då är det mitt, och det är regeringens samlade svar. Det är klart att vi kan fatta helt andra beslut, men vår gemensamma uppfattning är att vi vill ha vår expertmyndighetsråd i ryggen om vi ska göra någonting som är så ingripande som att stänga ner alla våra förskolor och skolor. Det är inte lättvindigt, och jag vet inte hur många gånger om dagen som jag möts av, och väldigt mycket digitalt förstås i dagsläget, människor, aktörer som säger: stäng inte ner skolorna, för då går vi i putten. Mm. Då kan vi inte upprätthålla vår verksamhet. Då är det där samhällsviktiga och kanske samhällskritiska i fara. Det är klart att hade vi inte känt att det fanns något sånt hot, då är det möjligt att vi hade gjort andra bedömningar. Det kan jag inte svara på, men med vetande så att det ligger i vågskålen, så måste vi ju ha en rekommendation från en myndighet som är ansvarig för smittskydd och säga att, ja, men av smittskyddsskäl så rekommenderar vi det. Sen kan en regering säga: ja, det struntar vi i. Mm. Eller kan man säga: det räcker. Men vi inser vi inser konsekvensen av vad det skulle innebära, och vi vill veta att om vi gör det, då vill vi veta att det ger en smittskyddseffekt. Då gör vi det inte av något helt annat skäl, för konsekvenserna på vårt samhälle är redan otroligt stora.
Från Folkhälsomyndigheten har det talats ganska mycket om att vidta rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Men jag tänker att det förutsätter att man har korrekt beslutsunderlag, och som situationen ser ut tycks det ha varit svårt. Vi kan ta de senaste månadernas exempel då, eller några exempel från de senaste månaderna. Inför sportlovet, när många reste utomlands, då var beskedet från Folkhälsomyndigheten att det inte fanns någon anledning att stanna hemma, trots katastrofen i Wuhan och trots att fall av corona hade börjat dyka upp i bland annat italienska Alperna. Och när människor kom hem från områden med coronasmitta uppmanades de inte till karantän eller heller någon slags självisolering, utan bara om de hade symptom. Trots att vissa smittade, det vet vi ju nu, får vi väldigt lindriga symptom. Och sjukdomen tycks vara farligast för äldre. Ändå fick anställda vid äldrevården i Stockholm för 2 veckor sedan beskedet att de skulle gå till jobbet som vanligt, även om de hade vistats i riskområden. När du hör de här exemplen, har verkligen rätt åtgärder vidtagits vid rätt tid?
Vi har pratat många gånger om hur fort det här gått. Mm. Så att jag vill inte sitta här egentligen och tala om datum hit och dit, men min uppfattning... Och min minnesbild är ju ändå att när sportloven började, då åkte man inte till områden som man upplevde och som någon upplevde var riskområden. Utan när man kom hem så började ju sedan fallen dyka upp.
Vilket det fanns en diskussion, men det är klart, vi sitter här återigen med facit i hand. Det gör vi
verkligen, och det var inte heller så att länder generellt avrådde från att åka dit. Sen har det där gått väldigt snabbt, och vem som är en timme eller ett dygn eller två före någon annan. Men jag tycker att frågan har tagits på ett otroligt stort allvar. Allt vårt arbete inriktar sig på det. Mm. Men att jobba med smittspårning för att se till att stoppa spridningen, att jobba med korrekt information. Mm. Vi jobbar otroligt hårt, alla regeringen och naturligtvis av myndigheten, med att se till att människor har korrekt information, för att se till att man inte bara förbjuder människor att göra olika saker, utan att man förstår varför det händer. Annars så är det, vi har ju sett det också i en del länder, hur man trotsar karantäner, utegångsförbud, därför att man tycker att jag är inte sjuk, eller varför ska inte jag? Det här tycker jag ändå är rimligt. Det gäller att få en förståelse för de åtgärder man också vidtar. Mm. Och det gäller att det finns en otroligt stark tillit till beslutsfattare, till myndigheter, och att det finns en solidaritet mot varandra i samhället i såna här tider.
Skälet till att jag nämner här är inte att vara en besserwisser, utan att på något sätt exemplifiera hur svårt det är att ha ett korrekt beslutsunderlag. Och jag tänker, en väldigt viktig sak att veta är ju ungefär hur många smittade vi har i Sverige. Vad vet vi egentligen om det nu?
Ja, men till för en vecka sedan har vi haft en väldigt bra bild av detta. Men det är klart att från vilket datum det nu var exakt, när man faktiskt också bestämmer sig för att nu är det ju en samhällsspridning. Vi kan inte testa alla som nyser, som har lite feber, men som kan stanna hemma. Därför att skillnaden i vilken vårdrekommendation man får, det kommer inte vara en rekommendation att söka sig till vården än, utan håller man bara sig hemma, då kan vi inte lägga... I alla fall inte i dagsläget, provutrustning, personal, skyddsmateriel, labbresurser på det.
Ja, men jag förstår det, men jag tänker...
Och då är det klart att då kan vi inte säga idag, och vi kommer inte när den här krisen är över veta hur många som har haft covid-19, säger jag i dagsläget, därför att det är också så att det pågår ett väldigt intensivt arbete med att hitta ett sätt att, ja, men kan man upptäcka antikroppar som man får veta om man har varit smittad, då kommer man kunna ta reda på det. Men då är också frågan, hur länge är man immun? Hur använder vi den situationen när personer då är immuna under en tid? Så att det pågår ett så intensivt arbete så att jag... Ja, det kan bli ett helt annat svar på den frågan om en vecka, och framförallt den här krisen är över. Vi hoppas att vi ska, hela tiden vill vi veta så mycket som det bara är möjligt för att kunna dra slutsatser, för att kunna ge rekommendationer, för att inte människor ska vara isolerade, hemma, avstängda från jobbet, av ingen anledning.
Att du säger det är intressant, för Italien då är ju någonting vi alla tittar på och ser hur det går där då. Och anestesiläkaren Marco Vergano intervjuades av Sky News den 10 mars, så det är några dagar sedan nu. Och då fick han frågan vilken effekt den totala nedstängningen av det italienska samhället skulle få. Då sa han att det kommer inte påverka den närmaste veckan, men det är helt nödvändigt för hur vi kommer klara oss sen.
So this is an investment for the future, for the second half of March, and it is essential, otherwise we will collapse. But the next few days will not be affected at all by the lockdown implemented a few days ago.
Ja, när vi nu börjar ta emot intensivvårdspatienter i Stockholm, menar han då, är det förmodligen nästan för sent för social distansering, isolering och lockdowns. Det sa han också i det här klippet lite innan det vi hörde. Vad tänker du om det?
Men jag tänker, oavsett hur det må låta, att vi har experter i vår smittskydds, i vår expertmyndighet, experter på smittskydd. Och det är inte en eller två personer, de är många och de arbetar ju intensivt med detta. Om jag och om regeringen och kanske andra också myndigheter skulle efter eget huvud fatta beslut, efter någon vi lyssnar på... Mm. Det finns väldigt många människor som är väldigt kloka, som på olika sätt vill bidra, som har olika analyser, drar olika slutsatser. Men jag kan inte se att regeringen skulle agera på ett annat sätt än att i tät dialog och med stort förtroende jobba ihop med de experter som vi har på våra myndigheter, som ju arbetar långsiktigt, som sitter på mycket. Jag har många gånger information som jag kan känna att det skulle vara till nytta om kanske en allmänhet också visste en del av det som vi vet, det kan vara skäl. Men de vet ju också väldigt mycket mer än vad jag vet, som är skäl till att de... inte alltid ger tvärsäkra råd. Ibland är det också en fråga om att man kan tänka så här och man kan tänka så här. Men det lutar åt det här. Jag tror inte att det finns något annat sätt att agera i såna här kriser, för annars behöver vi ju inte expertmyndigheter. Det är, så tänker jag.
I många andra sammanhang brukar man prata om försiktighetsprincipen, till exempel när det gäller kärnkraft och så, att när beslutsunderlaget är ofullständigt tar det säkra före det osäkra. Verkar som många europeiska länder har tänkt mer så än vad Sverige gör. Varför tror du att de kommer till andra slutsatser än vad vi gör? Alltså det är en väldigt sån tendens, man stänger ner allt i princip. I många länder.
Ja, jag kan inte svara på varför de gör det, men jag kan säga att det säkra för det osäkra, det är också ett vanskligt uttryck. För det som jag möter, och jag läste så sent som idag en stor annons från livsmedelsföretagen som också beskriver vilken roll de har i samhället. Jag möter också företag som tillverkar medicinteknik som säger att som man agerar i många länder i Europa så försvårar det för oss inte bara att transportera, men också att tillverka produkterna. Därför att deras medarbetare kan inte gå till jobbet. Och där kommer man ju liksom i en... Det är också det är svårt. Det är jättesvårt.
Ja, vi sitter i en enorm rävsax. För att det ena vågskålen ligger då att allt för många blir allvarligt sjuka i corona samtidigt. Att vården översvämmas och i princip kollapsar. Och att människor då dör i onödan. I andra vågskålen... när man tar i för mycket, då ligger ju precis det du talar om nu. Och igår slog ju Kerstin Hessius, vd för 3D AP-fonden, larm faktiskt. Det här tillståndet kan inte pågå särskilt länge till, så då riskerar effekterna av de ekonomiska skadorna att bli minst lika stora som effekterna av att låta samhället tuffa på bara, trots coronasmittan. Vi kan lyssna på hur det lät i Aktuellt.
En hel generation håller på att förlora sin framtid om inte det här upphör ganska omgående. Det här tillståndet kan man inte befinna sig i länge. Man måste veta när det tar slut. Och det är väldigt allvarligt. Och den frågan är inte rest. Och den frågan ställer vi oss alla idag. Och den måste politikerna ställa sig. Och de måste sätta in expertisen som ger dem det beskedet hur man ska göra.
Och vad kan du säga till henne och andra som är oroliga? Alltså, går det att sätta någon form av tidsram att det här är ett undantagstillstånd men det varar ungefär så här länge, sen måste vi dra igång maskineriet igen?
Nej, tyvärr så tror jag inte att det går. Men vi gör ju allt för att det här inte ska pågå en enda dag för länge. För det är klart att vi inte kan tvinga människor till isolering eller till att vara hemma. Vi säger visserligen frivillig karantän, men jag tror inte att människor egentligen upplever det som så frivilligt. Meningen när vi riktar skarpa rekommendationer, det är förstås att de ska följas. Jag vill också säga, när man säger, det funderar också på, när man talar om vården och huruvida vården räcker till och människor dör, det finns ju människor som får vård. De får intensivvård, men man har underliggande sjukdomar, man har inte förutsättningarna att kunna klara den här sjukdomen även om man får vård. Det finns ju de situationerna. Och då är det ju så otroligt viktigt att man tar till sig av de rekommendationerna och de skarpa rekommendationerna som vi ger. Mm. Tillhör man riskgrupp så ska man undvika sociala kontakter. Det är det absolut viktigaste vi kan göra.
Jag tror att jag kanske hade mer ögon för 70-plussare än vad jag brukar ha. Men jag tycker mig aldrig har sett så många 70-plussare ute på stan som just igår. Det verkar inte som att de tar intryck riktigt.
Nej, men vi har ett gemensamt ansvar och man kan ju liksom småskratta lite grann åt att äldre säger att men jag är redan så gammal och ja, men jag har varit med om så mycket, det här är ingenting.
Det är väl lite egoistiskt, va?
Fast det handlar om solidaritet. Det här är samma sak som att man vaccinerar sig. Och tack och lov så har ju Sverige fortsatt en hög vaccinationsgrad. Det vill säga, man vaccinerar sig även om man känner att jag kan väl klara en influensa. Jag kan väl klara mässlingen. Det gör mig ingenting om jag får TBC. Det är inte så vi resonerar, utan vi säger att alla vaccinerar sig för att ta ansvar för varandra. För det finns grupper som inte klarar den sjukdomen. Och dessutom så betyder det att om man ser till, om man inte skyddar sig i det här fallet, utan man blir sjuk, då kommer samhället inte lämna dem i sticket. Då kommer också de att få vård. Och då hamnar vi i lägen där vi kanske behöver, i ett allra värsta scenario, börja prioritera. Och därför så vill jag ta alla tillfällen som jag bara ges och säga att det här är faktiskt inte en fråga om att man bara väljer lite, utan det här är en fråga om att också ta hänsyn till andra.
Skärp er och stanna hemma.
Ja.
När den här intervjun görs, när den släpps också, så är de färskaste siffrorna över konstaterat smittade i Sverige 1423, antalet döda i corona 11 och de som har fått intensivvård totalt 35. Om du ser framåt nu de två närmaste veckorna, vad ska vi mentalt förbereda oss på?
Jag har ingen uppfattning om det.
En läkare som jag talade med sa att kåren förbereder sig på en tsunami. Men man vet inte riktigt hur stor den där vågen är och exakt var den slår in och när heller. Är det en bra bild?
Jag vill inte försöka ge en bild, för jag kan inte det. Utan vi gör allt vi kan för att vi inte ska få en allt för stor anströmning samtidigt. Och det är därför man ska följa de rekommendationer och råd som finns. Det är därför vi har de extraordinära åtgärder som är vidtagna.
Mm. En fråga som har varit uppe tidigare, som du har fått, fick också i Agenda tror jag i söndags. Om man behöver omfördela vårdpersonal från, låt oss säga som sades där då, Dalarna, 50 sjuksköterskor till Stockholm. Vem bestämmer? Vem kan beordra det? Kan någon det?
Så här, vården har ju ett uppdrag att samarbeta redan idag. Socialstyrelsen har ju ett uppdrag att vara den länken däremellan. Det är inte helt okomplicerat att bara flytta personal. I sådana här lägen så måste man ju fundera på vad betyder det om det är mycket personal som flyttar, som ska transportera sig, som ska finnas i en miljö där de har inget hem. Ska de bo på hotell eller hur ser den situationen ut? Eller flyttar man patienter? Var finns det tomma platser? Alltså att den koordineringen fungerar, där är Socialstyrelsen en...
Men det är ändå en förhandling, tänker jag. Finns det en befälstruktur här nu? För det är ju kris. Det kan ju vara så att Stockholm går på knäna. Dalarna tycker att de går också på knäna, men det är mycket värre i Stockholm. Vem säger då, jag bedömer att det är värre i Stockholm, vi behöver flytta personal?
Ja, men redan idag så betyder det att man liksom faktiskt får flytta emellan. Socialstyrelsen har en möjlighet och ett uppdrag att kunna omfördela materiel. Mm. De har inte den operativa rollen att bara säga, nu tar jag 10 sjuksköterskor och de ska vara på den här avdelningen. Men det handlar om en dialog sinsemellan, för vården ska också fungera i hela landet. Det är ju det som är uppdraget.
Men polismyndigheten, den gick som du vet från att vara många olika myndigheter till att bli en. Och fördelen med det, en av fördelarna är just att man snabbt kan flytta poliser till dit de behövs. Ser du en liknande problematik här och att det kanske skulle vara bra om det vore så.
Jag förstår absolut frågan, men det är mycket, mycket mer komplicerat tror jag ändå man ska vara medveten om. Det handlar om patienter. Ibland är det faktiskt en patient som ska flytta. Det räcker inte att flytta en personal, för det är avancerad utrustning som ska följa med. Finns det för få platser, då kan man ju inte bara flytta med en hel avdelning på ett sjukhus, utan då måste kanske patienterna flyttas dit. I ett läge där det är mycket sjukskrivningar i en region, så kan det ju vara så att det tar 3 dagar sedan man har sjukskrivningar i den regionen som man har flyttat personal ifrån. Så att det är inte riktigt så enkelt som det låter, men det är klart att det är ett arbete som man måste kunna göra, och Socialstyrelsen är väldigt viktiga i detta, och våra regioner är väldigt, väldigt lyhörda för varandras behov skulle jag säga, men du har helt rätt, och alla som funderar på detta förstår ju förstås att det är väldigt, väldigt svårt. Jag tror också att alla är angelägna om att det ska finnas bästa möjliga vård i hela landet. Det är ju uppgiften. Men redan idag har Socialstyrelsen möjlighet att omfördela material.
Sen ganska nyligen va?
Ja, det kan man säga. Men de har ju tidigare haft vissa uppköp med lager som de har kunnat dela ut utan att omfördela liksom befintligt material mellan regioner, utan däremot kunna fördela material till de som bäst behöver.
Som politiskt ansvarig för vården är väl det viktigaste egentligen vilka förutsättningar du på förhand har gett vårdpersonalen för att kunna möta en sån här situation. Det här är en lite speciell fråga, men du får välja att svara om du vill. Om du fick, det går ju inte, men om du fick backa tiden 1 år till mars när du hade tagit över de här frågorna nyligen, med vad du vet idag, vad hade du satsat mer på eller vad hade du gjort?
Jag gillar inte att vara feg och backa på frågor, men jag tycker att det blir lite... Eftersom jag inte är ansvarig för själva operationella verksamheten, hur man bemannar... Allt från mottagningar till hur man riggar sina vårdcentraler till hur hemsjukvården funkar. Vi hjälps ju åt på så många sätt i det här landet, och vi behöver se till att vi nationellt kan underlätta, kan stå för samordning. Men att man varje region faktiskt också känner till att man har väldigt olika förutsättningar. Det är ingen överdrift att säga det. Förutsättningarna är väldigt olika, och jag hade telefonmöte med alla regionstyrelseordförande ihop med Socialstyrelsens generaldirektör här bara för några veckor sedan, eller vad det nu var. Och bilden de ger där man faktiskt arbetar, det så har man ju en gemensam insikt om vad vi håller på med. Man kan behöva ett stöd, man kan liksom behöva få liksom bästa möjliga kunskap. Men man jobbar ju lite olika beroende på hur det ser ut. Hur långt är det mellan vårdcentralerna? Hur åldrande befolkning har vi? Hur bra funkar hemsjukvården? Behöver vi fler IVA-platser? Kan vi erbjuda till någon annan? Det finns en medvetenhet om att jobba på hårt. Men resurser till vården har vi ju förstärkt med. Det kan ju inte bli för lite av den varan. Och jag tänker att det där... Jag passar på frågan och återkommer så gärna när den här krisen är lite mer över. Då tror jag att vi har en gemensam uppfattning om att vi ska satsa.
Ett sätt för mig att förbereda mig på de här intervjuerna för att inte bli en sån där besserwisser är att försöka sätta mig i dina kläder. Och då tänkte jag så här att jag hade tänkt, attans, varför gjorde jag inte det där då när jag hade chansen? Det var väl någon form av svar jag tänkte.
Jag fattar att jag får sitta och önska lite, men det är också, någonstans måste man ha respekt för att det är ju ändå regioner som också sliter med att få detta att funka. Men att vården hänger ihop, att vi på olika sätt kan värdera yrket och få fler att känna att här vill jag arbeta. Det hoppas jag väldigt mycket som en effekt också på allt detta vi har sett. Vi såg ju när det var, om vi talar om andra... kriser, så såg vi efter terrordåden till exempel att det fanns en vilja från fler att vilja arbeta som poliser till exempel. Man fick upp ögonen för vilket viktigt arbete som man där gör. Jag tänker att vi ska ta vara på att fler nu ser hur viktig man är när man arbetar i vård och omsorg. Hur kan vi på olika sätt underlätta det utan att bara ge ett argument i någon löneförhandling?
Det är intressant.
Jag tror ändå att det är sånt jag tänker mycket på. Inte vad skulle jag gjort utan vad ska jag göra?
Men det är ju kanske en oväntad effekt, eller en så att säga positiv effekt av någonting mycket negativt. Det kan bli lättare att rekrytera.
Låt oss hoppas.
En faktor som ju talar för Sveriges lite mer försiktiga linje när det gäller restriktioner är ju just hur länge detta ska pågå. Finns det en risk i de grannländer och andra länder som har gått mycket längre än Sverige att det här blir ohållbart i längden? Att till exempel ha stängda grundskolor och förbud för mer än 5 personer att samlas, att människor står inte ut med det helt enkelt.
Ja, vi får väl se det. Det har ju pågått under väldigt kort tid. Det är ju så att åtgärden har verkligen kommit slag i slag, och vad varje åtgärd egentligen har lett till har ju egentligen inte kunnat utvärderas eller se några resultat av. Men jag tror att jag är rätt underrättad när jag har förstått att Japan till exempel nu tittar på hur man ska öppna del skolor och så igen, därför att det funkar inte i längden. Och vi har ju inte uteslutit möjligheten att stänga skolor, men att man gör det på smittskyddsgrund, att det kan handla om enstaka skolor, enstaka områden, kanske stadsdelar, kommuner, att det är liksom någonting man mycket väl kan vidta. Men när det verkligen finns skäl för det under en begränsad tid, för det är klart att utan att jag heller vet, för vi har ju aldrig varit med om detta förut, så är det klart att jag har ju också barn. Jag vet, hur länge håller man friska 12, 13, 14-åringar hemma, för att tala om ännu mindre barn som kan behöva stimulans, om föräldrarna förväntas jobba samtidigt hemifrån? Eller kanske själva är sjuka? Mm. Eller att hamna i den här situationen att man faktiskt jobbar i en samhällskritisk och samhällsviktig verksamhet och man ska lämna sina barn i en tillfällig verksamhet, där förbereder kommunerna för att det ska bli så bra som möjligt om vi behöver göra det. Men vi inser ju alla svårigheter som det för med sig.
Vad, till sist då, vad skulle behöva hända för att även Sverige skulle gå så långt som Frankrike, Italien och Spanien har gjort nu? Det är ju i princip en total lockdown.
Ja, jag kan inte svara på det.
Ser du något sånt scenario framför dig där det kan bli nödvändigt?
Vi utesluter verkligen ingenting. Jag tror det var otroligt oklokt, utan det gäller att vara förberedd på alla olika scenarier, på alla olika åtgärder. När man vidtar en åtgärd som till exempel skolstäng, då är det mycket runt omkring som måste fungera. Men det finns också många andra saker som jag funderar på som handlar om ensamhet. Mm. Jag har ju ägnat mycket tid innan den här coronakrisen åt psykisk ohälsa, åt människors mående, hur vi har kallat det för och beskrivit det med all rätta som kanske vår tids största folksjukdom, psykisk ohälsa. Sånt funderar jag också väldigt mycket på. Vad betyder det när människor blir isolerade, blir ensamma? Förutom att en del är familjer och man funderar på hur man ska få sina barn att få dagen att gå, så är det också många som är ensamma. Det är många som är hemma och inte alls tycker att det är en trygg och härlig miljö att vara i och så vidare. Så att det finns ju mycket i de här spåren som vi inte riktigt orkar ta i diskussionen, för vi har ett fokus, att stoppa den här smittspridningen. Men det finns väldigt mycket i spåren av detta som vi också måste försöka se och göra allt vi kan för att samtidigt se till att det inte händer.
När du ändå är inne på det till allra sist, då, vad oroar dig mest egentligen? Att samhällets ekonomiska hjul totalt har tvärnitat, vilket kan leda till massarbetslöshet och alla möjliga dåliga konsekvenser, eller den här smittan just nu? För det är verkligen två olika saker som kanske är lika farliga egentligen.
Ja, jag har svårt att välja faktiskt. Det är naturligtvis så är det att vi måste stoppa smittspridning, för att det är det som i sin tur kommer leda till att länderna kommer våga öppna upp igen. Vi kommer kunna häva olika förbud, så att därför är fokuset smittspridning. Och vi har ju också det för att vi vet att konsekvenserna, det är förfärligt att bara tänka tanken på hur många som skulle kunna mista livet. Det är verkligen jättehemskt, men det är klart att alla som blir av med jobbet, med sin inkomst, att påminnas om 90-talskrisen, om finanskrisen på 2000-talet, det är verkligen en mardröm skulle jag säga. Och det måste vi hjälpas åt med på alla sätt, att försöka häva. Sverige har ju en i grunden väldigt god ekonomi. Och ibland så säger man, kan vi inte använda de där pengarna, kan vi inte göra det, kan vi inte göra det? Ja, men vi behöver dem för lägen som är mer krisartade. Det är nu som vi använder de resurserna. Och då kan man ju känna en oro för många av de länderna i Europa som inte alls går in i den här krisen med någon ekonomisk styrka, utan tvärtom har statsskulder som är lika stora som hela sitt BNP till exempel. Det är också väldigt bekymmersamt, för vi är beroende av varandra. Men konsekvenserna av detta, och människor jag möter, och jag går ju själv, och man ska gå och köpa en lunch och det är liksom nedstängt och jag får gå till nästa, och det är verkligen, jag tycker att det är en förfärlig tanke som vi måste förberedas på. Då kommer det behövas lika mycket sammanhållning, lika mycket målmedveten politik för att se till att välfärden ges förutsättningar att fungera också efter den här krisen.
Dramatiska tider, och det är svårt att veta vad som händer härnäst. Lena Hallengren, socialminister, stort tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack så bra.
Det här är en podd från Kvartal, ett litet mediehus med en ovanligt hängiven publik. och vi är beroende av vår publik på flera sätt. Det dramatiska läget i Sverige och världen påverkar förstås också kvartal, och vi kraftsamlar på innehåll som kan belysa och förklara det som sker just nu. Samtidigt prövar vi nya sätt att producera vårt innehåll. Vi lever i en osäker tid, men vi minskar inte på vårt utbud. Snarare försöker vi ge ännu mer. Kvartal har inga annonser och inga betalväggar. Allt material är fritt att ta del av för alla. Redaktionen finansieras genom donationer från läsare och lyssnare. Vi har också en unik tillgång i form av vårt nätverk av sakkunniga skribenter, forskare och experter. Du som följer oss kan också bidra, och stödet från vår publik blir extra viktigt när vi försöker växla upp och ge ännu mer. Vi är tacksamma för ekonomiska bidrag förstås, men också för att ni sprider vårt material och kännedomen om att Kvartal finns. Vår idé är att vara en plattform för samhällsdebatt som är öppen och nyfiken. Vår journalistik kännetecknas av att låta människor med fördjupad kunskap om olika ämnen dela med sig av sina insikter och tankar. Tack till alla som hjälper oss att fortsätta på den inslagna vägen.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.